För med mig direkt till Romarbrevet 12. Romarbrevet 12. Det står det om den andliga gudstjänsten. Det står om livet i församlingen. Och det står om hur vi ska förhålla oss till Gud och hur vi ska förhålla oss till varandra. Och jag tror att vi kan ta fram nästa bild här. Och så ser vi de här bibelställena som du gärna får skriva upp. Sen när den här presentationen är färdig så kommer det att finnas 5 punkter under här. Jag tror att vi ska ta fram den första med en gång. Yes. Och sen så ska du hinna också om du vill fotografera och ta med dig det här hem. Jag ska läsa ifrån Romarbrevet 12. Vers 1. Så förmanar jag nu er, bröder vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Jag tror att jag går ner lite grann här. Ibland så börjar vi fel. Och tänker att nu ska vi bara tjäna Gud och så löser sig allting. Men det börjar med våran relation till Gud, att den blir så helhjärtad. Och att den blir så överlåten. Att man säger till Gud, jag ger dig alla de här delarna i min egen kropp. Jag ger dig mitt sinne, min själ, min känsla, min vilja, mitt förstånd. Jag ger dig Gud allt. Detta kallas för att ge ett offer. Och här står det att vi ska frambära oss som levande offer. Och det är ett bildspråk. Förr så bar man fram offer som dödades. Det var döda offer. Det var religiösa riter som förebildade något som skulle komma. Och nu så står de att vi ska frambära oss som levande offer till Gud. Och det här är ju inte lätt. Jag tänker liksom, det är nästan lite skrämmande i det här. Det är, som jag sagt förut, många tycker att man ska ta bort offer i gudstjänsten eller att det bara ska vara lätt och lagom och underhållning och trevligt, för då kommer många fler. Men det är ju inte det handlar om här. Utan det handlar om att vi själva ska göra våra liv till en gudstjänst inför Gud. Så hoppas att du kommer till rätt plats här nu. Hur ska du kunna bli en gudstjänst? Hur ska våra liv kunna bli offer som behagar Gud 24/7? Hur ska vi kunna bli varandra till tjänst i församlingen på bästa sätt? Steg ett är att vi ger oss själva helt till Gud. Jesus han säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så kommer det där andra att följa dig eller tillfalla dig. Och nästa steg är att förnyas i sinne och tankeliv. Så jag ska läsa den versen också. Där det står så här. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt. Och som behagar honom. Så det räcker inte bara med att säga, här är jag Gud. Jag ger hela mig själv till dig. Utan det här måste också ske varje dag. Och att sinnet förnyas. Och sinnet förnyas framför allt genom Guds ord, genom Guds ande och i den kristna gemenskapen. Är det någon som behöver ett förnyat sinne? Har ni känt det någon gång att jag skulle behöva ett förnyat sinne? Det är ju lika korkat att fråga sig ungefär så behöver jag duscha någon gång mer än en gång om året även om det inte skulle vara nödvändigt. Alltså sinnet behöver mer dusch, mer förnyelse än din kropp behöver bad. Nu vet jag att en del inte håller med mig här. Men det är för sinnet är det som ska vara fräscht. Gör ingenting om vi luktar lite. Kanske kan vara lite obagligt om inte andra luktar lika illa. Men när vi inte har fräschheten i sinnet, när inte vår själ, känsla, vilja och förstånd är förnyat av Guds ord med nya fräscha tankar. Så vi tänker rätt om Gud, rätt om varandra och rätt om oss själva. Så jag ställer mig, jag skulle önska ständig förnyelse i mitt sinne. För är det någonting som gör att jag inte funkar ibland, inte ens vill gå upp på morgonen, så är det att sinnet inte är som det ska vara. Kroppen, den kan man ju liksom putta bort och jag anstränger mig ändå och jag seger mig fram. Men sinnet är lite starkare. Är det någon mer som har starkare sinne än en kropp? Det är rätt många här. En del har starkare kroppar. Men det påverkar oss så jättemycket att vi får ta tag i det här. Så jag vill börja och säga det här så inte det glöms bort. Då kan vi avgöra vad som är Guds vilja. Om vi inte läser Guds ord som är Guds vilja, om vi inte uppfylls av helig ande som talar om för oss, upplyser oss, så förstår vi inte vad som är Guds vilja. Då kan vi tjäna och vi kan ha våra gåvor och vi kan ha massor med saker och verksamheter och föreningar och allting. Men det blir ändå inte Guds vilja som sker och han blir inte förhärligad. Men vi fortsätter som en klubb eller förening eller verksamhet. Nummer tre. Bli ständigt utrustad och uppfylld med andens kraft. Och det här vi ska stanna till lite längre. Därför att det här har också med våra tankar att göra. Så jag ska läsa också vers 3. I kraft av den nåd som jag har fått säga till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Därför att i våra tankar så kan vi tänka tankar som inte behagar Gud. Och en sån är att ha för höga tankar om sig själv. Och i det här sammanhanget så handlar det om att vi är oberoende. För det här handlar om att vara beroende och se andras värld. Om man har för höga tankar om sig själv så behöver man inte vara med i laget. Då är man oberoende. Då är man kan själv. Ensam är stark. Som är då någon form av individualism. Och så står det så här. Tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Hur ska vi tänka efter måttet av tro? Så här, nu börjar jag fatta det här. Det handlar ju inte om mig själv, utan jag ska tänka efter måttet av tron. Alltså om jag ska bli förnyad och tänka rätt om Gud, rätt om dig och dig och dig och dig och tänka rätt om mig själv, så ska jag tänka efter den tro jag har fått. Alltså filtret är min tro på Jesus. Filtret är Gud inom mig. Annars blir det inte reningsfilter, annars blir det stopp och belägg och hinderfilter, och det ska vi inte ha när vi tänker, för då blir det en tankebyggnad som kan vara en jantelag som säger du ska inte tro att du är något, du ska inte tro att du kan någonting, eller du kanske tänker om andra att de kan inte så mycket som du kan, om du hade gjort det så hade det blivit mycket bättre, eller och så vidare. Och så står det vidare sen. Vers 4. Liksom vi är i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Och sen så tar jag inte de verserna som Boris har läst. Olika gåvor och så vidare. Det är härligt. Och så hoppar vi till vers 9. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen. Och hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll till det som är ringa. Var inte självkloka eller självgoda, som också kan vara. Så det handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Håller ni med om Att hur vi tänker påverkar hur vi är mot andra. Så måste det vara, eller hur? Håller ni med om att våra tankar lätt avslöjas av våra ord? Ja. Sådana vi är, så som vi tänker, så säger vi. Håller ni med om att det vi säger påverkar våra handlingar? I allra flesta fall. Det handlar ju om integritet. Nu ska jag läsa en vers till som är kopplad till det. Då går vi till Efesierbrevet. Efesierbrevet, men ha gärna kvar ett finger där. Efesierbrevet 4 och 16. Och där skulle jag kunna med ända från vers 7 till 16. Men jag väljer bara 16 eftersom jag kommer att komma tillbaka till det i ett senare tillfälle. Så står det så här i vers 16. Från honom, alltså från Jesus. Säg från Jesus. Från Jesus får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Så nummer 3. Bli ständigt utrustad och uppfylld med andens kraft. Innan gudstjänsten här så fick vi förbön, eller jag fick förbön. Och så säger Thomas, eller han ber Thomas. Hur var du barn nu, Thomas? Att kött och blod skulle bli fylld med helig ande. Så den mustiga bönen gillar jag. Låt kött och blod bli uppfylld med helig ande. Tycker ni att det var en bra bön? Ska vi be den bönen? Låt kött och blod bli uppfyllda av helig ande. Låt våra kroppar, våra sinnen bli uppfyllda av helig ande. Ja. Därför att om det bara är en kropp så är den död utan ande. Hur kan jag säga det? Ja, det var ju så det började. När Gud gör människan så är materialet vad då för någonting? Zink och kväve och magnesium. Ja, alltså det är liksom samma som är. Det materialet är samma som är i jorden. Eller hur? Och så formar han av det här materialet människan. Men hur får han liv i henne? Hur får han liv i människan? Precis. Han lägger inte till några miljoner år och hoppas på slumpen. Utan han blåser liv. Och så blåser han in och så blir människan en levande varelse. Hur gör Gud när han ska få liv i sin kropp, församlingen? Han blåser med sin ande. Därför kroppen utan ande är död. Halleluja. Yes. Så, och du tycker att det fungerar inte i mitt liv. Så är det inte kört. Varken för dig eller mig. Det är bara att vi kanske behöver bli lite mer döda. För att få lite mer liv. För när vi är liksom för mycket själv. Det är för mycket jag. För mycket mitt. För mycket mina. För mycket individualism. För mycket mina gåvor och mina förmågor. Och för lite av helig ande. Men när vi dör bort ifrån oss själva. Och säger inte jag själv. Utan Kristus lever i mig. Så problemet är inte att du är för död. Eller inte ens, hör här nu. Inte ens att du är för torr. Det kan brinna mer om du är riktigt torr. Och är riktigt tunn också så blir det som fnöske. Så problemet är inte det. Problemet är när vi tycker att vi kan själva. Eller när det är surt. När det liksom inte finns någon möjlighet. Men när vi är beroende. Och vi säger, Gud, jag lever inte längre själv. Men helig ande blås på mig. Så att jag blir levande. Så att Kristus lyser i mig. Bort med Christian, in med Kristus. Det blir inte bra på engelska, men på svenska funkar det. Så hur är det med dig? Är det någon här inne som är död? Ja, vi är ju blivit levande gjorda. Men i oss själva, i vår gamla natur, den ska vi hålla fast. Vi är döda ifrån synden och lever för Gud.
Så Guds församling kommer i funktion när vi håller fast vid att jag har dött bort från min gamla natur. Jag är döpt med Kristus, uppstånden med honom, och jag lever i honom. Ja, amen. Och då ser jag den här bilden igen, och det är inte första gången jag ser den just där inne i det rummet, ifrån Hesekiel 37. Och så läste jag de här bibelorden, därför att han kommer dit, Hesekiel, och så leds han till en dal. Och i den här dalen så är det så fruktansvärt att det ligger massa döda ben. Och de låg där i stora mängder, förtorkade, separerade. Och så frågar han: du människobarn, kan de här benen få liv igen? Då svarade jag: Herre, Herre, du vet det. Det är ett bra svar när Gud frågar någonting. Vad tror du om det här? Herre, du vet det. Då sa han till mig: profetera över dessa ben och säg till dem: ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Någon sa till mig: jag kan inte gå till den kyrkan, de är så fruktansvärt torra. Jag kan inte tala till dem, de bara förkastar Guds ord. Nej, jag kan inte, nej, det går inte, jag orkar inte med dem. Men Herre, du vet det. För det handlar inte om vad vi kan åstadkomma och fixa till genom teknik och bra predikningar och verksamhet och system. Det handlar om att människor längtar efter Gud, dör bort ifrån sig själva och låter anden ge liv. Halleluja! Så när jag nu profeterar över de döda benen, då gör Gud någonting. Ja, men kan det vara så? Jo, vi är kallade att förkunna Guds ord. Nej, men det är ingen idé att förkunna, för människor vill inte lyssna. Människor i det här landet, de har tappat tron, eller de är sönderpredikade. Det är nonsens. Det är struntprat. Herrens ord kan väl skapa liv i de torra benen idag också, eller hur? Herren kan väl göra under i Göteborg och i svenskarna, eller hur? Men när vi tänker på vår egen kraft, då är det kört. De tänker på jag och mig och mitt och mina, det är kört. Men jag tänker på, kanske vi ska profetera över de döda benen. Men det är inte vad du har för familj, eller vad du har för grannar, eller vad du har för församlingssituation, eller för husgrupp, eller för arbetsplats, eller skolmiljö. Men tänk, jag ska tala. Ja, så gör han det. Och så säger han så här: profetera över dessa ben och säg till dem: ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Alltså vilket auditorium, vilket publik han har. Alltså de ligger lite här och var. Och så profeterar han: jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Varför det? Ni ska inse att jag är Herren. Så när Guds ord förkunnas genom den heliga andes kraft, så inser människor att Gud är Gud, Herren är Herren. I första Korinthierbrevet 14, 24 och 25, när hela församlingen talar profetiskt, så säger människorna som kommer att höra: här är Gud! Och så böjer de sig ner. Alltså vi behöver komma in i profeterandet och tala Guds ord, tro till människor, och inte förkasta dem som inte Herren har förkastat. Därför att vi känner oss så förkastade. Vi känner oss som misslyckade. Lägg bort det! Förnya våra sinnen, Herre, så vi förstår. Gud, han älskar människorna mer än vad vi gör. Han har mer tro på dem än vad vi har tro på dem. Det är vi som behöver förnyas. Det är vi som behöver tändas. Det är vi som behöver förnyas och resa oss upp som en armé. Jag har ingen aning vad jag är nu, men det står i alla fall så här. Vers 7. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Det var inte så att Gud sa: snälla, om det är okej för dig och du känner för det och du inte har någonting annat att göra, skulle du kunna predika? Vi har fått en befallning. Vi har fått ett budskap. Vi har fått, vadå? Ett uppdrag att förkunna Herrens ord. Och så står det: jag profeterade som har blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett rassel. Ja, vilken bra början. Och så blev det ett sorl. Benen kom åter tillsammans så att det ena benen fogades till det andra. Medan jag såg på växte senor och kött på dem och det täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Kan ni se vilken film han får vara med om? När det bara benen kommer tillsammans. Och så kommer det senor. Och så kommer det kött. Och så kommer det hud. Och så tycker man: nu är det färdigt. Nej, det är ingen ande i dem. Alltså jag tror att ibland får man hålla på för att kunna och predika och göra lärjungar. Och så händer det bara ett rassel. Och efter ett rassel kommer ett gny som du står för, ett sorg. Vilken underbar förnyelse i församlingen vi har. Vi har rassel och vi har gny och vi har kött. Och vi har seniga. Alltså känner ni hur segt det blev? Är det rassel och det gny och det segt? Vad är det som saknas? Det är anden. Och han vill komma in. Han vill ta över. Men vi ska fortsätta tala Guds ord. Profetera. Halleluja. Oh, tänk om det står. Nej, nu ger jag upp. Nu gör vi. Nu gör, anden orkar jag inte vänta på. Jag kör sprattelgubbar av alla de här döda människorna istället. Så sprattlar jag till dem. Jag kör lite underhållning. Jag puttar på dem och rör vid dem. Och vevar på dem och snurrar runt dem. Nej. Ser ni filmen framför er? Visst är det en jobbig film? Då sa han till mig, profetera till anden. Jag profeterar du människobarn och säger till anden. Så säger Herren, kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Då jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden i dem, in i dem och de fick liv. Och reste sig upp på sina fötter. Tre stycken. Nej, fem, åtta. En stor skara. Wow. En armé. Han sa till mig. Du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, det säger, våra ben är förtorkade. Vårt hopp är ute. Det är slut med oss. Har ni hört det här eller? Det liksom finns inget hopp och det är slut. Allt är mörker och allt går bara ner. Och come on, säger Herren, jag ska öppna era gravar. Och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar. Och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren. Så kommer det igen. Gud, han vill förhärliga sig genom kroppen, genom församlingen. På pingstdagen så utljus en heligande över 120 ganska så torriga, gnälliga, rassliga, gnyande. Men då blir en hel armé. Halleluja! Vi är mer än 120 här, så det finns förutsättningar för 3000. Det finns förutsättningar för 5000. För det handlar inte om oss och vår kraft, utan om att Herren blåser med sin ande. Och vi vill att han ska blåsa! Vill du att jag ska blåsa på dig? Absolut. Det hjälper inte så mycket. Jag kan ju blåsa i tro. Det är mer än en bild. När Herren talar till sina lärjungar, Johannes, evangelium, så blåser han på dem. Ta emot helig ande. Så får de liv. På pingstdagen blir de döpta i den heliga ande och eld. Får du längtan efter det här? Vågar du säga till honom, här är jag. Hela mig. Hela jag är här. Och jag är så död. Jag vill vara så levande. Blås helig ande. Och du ser de som jag känner, de som jag träffar. Blås helig ande. Så det rasslar lite och gnyr i alla fall. Så de inte bara ligger separerade. För så känns det många gånger. I Kristi kropp här ligger några döda ben. Några döda ben där. Och så ska man försöka samla församlingen eller Kristi kropp. Och så rasslar det. Och så gnyr det. Och så blir det senor. Men så fortsätter man att profetera. Och så kommer en helig ande och blåser liv. Och så ställer det sig upp en armé av Guds folk. I Göteborg. I Sverige. I nationerna. Det har hänt förr och det händer igen. Jag vill vara med. Jag vill inte vara utanför. Jag vill inte tänka, oj. Det passerade. Jag vill vara med. Vill ni vara med? Då är Guds tanke församlingen. Församlingen. Det vi gör tillsammans i församlingen. Vi tar nästa punkt här. Vi tjänar med de gåvor och den nåd som just du har fått. ursäkta starka ord, men säger dem här ibland. Jämförelsens förbannelse, oberoendets förbannelse och självförkastelsens förbannelse. Det står om det här i första Korinthierbrevet, kapitel 12, vers 15-22. Visst orkar vi läsa dem? Om foten sa, eftersom jag inte hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om örat sa, eftersom jag inte öga, hör jag inte till kroppen, så jag hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var en av dem, som han har velat. Så säg, Gud har satt mig in i kroppen som han vill.
Halleluja.
Om alltsammans vore en enda läm, var vore då kroppen? Men nu är lämmarna många av kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver dig inte. Nej, så kan man inte säga. Vad är det här för någonting? Jo, när man inte behöver andra, då kan man dra sig undan och leva för sig själv. Eller om man tycker att jag inte är värd någonting, nej men då drar jag mig undan och säger bara själv. Men om jag behöver andra, så drar jag mig till andra. För tillsammans är vi i en kropp. Vi är inte separerade, lite hur som helst. Vi är inlämnade efter hans vilja. Så problemet är förmodligen inte församlingsstrukturen, utan problemet är att vi inte följer andens röst som placerar oss in i hans kropp, i hans plan, i förutbredda gärningar. Så därför duger inte längre ursäkterna, utan jag säger, Gud, jag frammer mig själv. Och så gör jag min del. Fylld av helig ande. Så gör jag min uppgift. För att betjäna andra, för att ära Gud. Är du med mig nu? Vill du det här av hela ditt hjärta? Det här blir helt fantastiskt när det fungerar. Jag ska berätta någonting. Hangarfartyg. En officer som heter Plumb under Vietnamkriget. Han klarar 75 räder. Jag tror 75 eller 76 gången så skjuter de ner honom. Planet är på väg ner och han skjuter ut sig själv och fallskärmen, landar tryggt tror han, hamnar i fängelse men överlever det här. Och efteråt så undervisar han om olika saker. Tänker inte så mycket mer på det, men sitter på en restaurang med sin fru och så kommer den fram en man till honom och säger, jag måste få hälsa på dig. Du liksom var på det hangarfartyget och det hette Kitty Hawk. Ja, du blev nedskjuten. Jag tror att du överlevde 70, eller du var 75 eller 70. Ja. Hur vet du det? Jag säger, ja, vem är du? Så säger han, jag är den mannen som packade ihop din ryggsäck. Och han blev helt tyst. Och hans fru också. Han kände inte igen mannen. Han tänkte liksom, vem är han? Kanske bara var liksom en sjöman som var där på hangarfartyget. Aldrig såg honom. Kanske inte ens hälsade på honom. Kanske bara gick förbi honom i sin armékostym. Förbi honom bara. Och så frågar han. Fungerar det? Fungerar det? Den frågar jag överlevde ju. Så den fungerade. Och så blev den här tystnaden. Alltså vem packar din ryggsäck? Ja. Det kan behövas någon som packar ryggsäcken också. Vem packar din fallskärm? Tack. Det finns någon som gör någonting som du kanske inte tycker betyder ingenting. Du kanske inte hälsar på den personen en gång. Den bara finns där. Som packar din fallskärm. som kanske räddar livet på dig, som kanske ber en speciell bön, gör en speciell handling, och så händer det någonting. Du vet inte om det. Jag skulle önska att du visste mer, så vi kan göra det som står i nästa vers. Vi tar den. Hedra och stötta ständigt de andra delarna i kroppen. Jesus, han vet ju. Han vet varenda spelare, skulle jag sagt. Jag vet inte. Hur många har spelat? Eller hur många vet vad en piccolaflöjt är? Okej. Okay. Ungefär så här tror jag man skulle hålla en piccolaflöjt. Stämmer det, tycker ni? En liten flöjt är det. Okej. Okay. Det var inget ljud i den gången. Men det är lite. Och det här händer att en lille kille med piccolaflöjt känner: jag struntar i detta. Det är ingen som hör mig ändå. Så liksom inte på konsert, men under övningen, jag lägger av. Sen var har den här och ner med den. Och regissören, han slutar omedelbart. Och han bara säger: vad hände med piccolaflöjtkillen? Vad hände med jag sitter inte vad han skulle säga för någonting. Han, alltså det finns någon som hör trummisen. Han hörde liksom inte att piccolaflöjten slutade. Trombonmannen hade ingen aning om det. Men det finns en herre, en mästare, en ledare som hör när du spelar ditt instrument och när du slutar. Det finns någon som vet när du tjänar med din gåva. En del och vet inte, de har ingen aning. För de gör sin grej. Så ska vi sluta för att andra inte bekräftar dig? Eller ska du fortsätta för att Herren, han hör dig? Han hör din bön. Han hör din tjänst. Han hör din ton. Jag kände, det här var ju riktigt bra bild. Var det inte det? Jag tyckte den tog skruv på mig också. Tänkte liksom, var är den lille som spelar piccolaflöjt? Jag vill lyfta dig. Come on, sluta inte spela. Du behövs. Var är den som packar räddningsvästen eller fallskärmen? Eller var är den människan som tjänar i det fördolda? Som ingen ens hejar på. Ingen får ingen bekräftelse. De är överallt. Och så står det att vi i kroppen ska hedra de delarna som verkar mest oansenliga. De som vi skäms för lite granna. De pryder vi lite extra. Jag vet inte vad du har för kroppsdelar. Och det vet jag ju, men jag vet inte vilka kroppsdelar du skäms för. Det är olika. För mig som liten så var det för stora ögon, tjejögon, för långa fransar, för stor näsa, för liten kropp. Alltså det var mycket som var fel, och för litet eller för stort. Det som var bra tänkte jag inte så mycket på, för det stack inte ut. Det blir jämförelsens förbannelse. Vi ser inte funktionen, vi ser utseendet. Alltså det finns en välsignelse av att se andra och uppmuntra andra och överträffa andra i ömsesidig uppskattning. Men det finns en förbannelse i att jämföra sig med andra, trycka ner andra eller trycka ner sig själv. Så bort det i Jesu namn. Spol. Okej. Okay. Eller? Amen. Yes. Men det är så lätt att du kommer. Men jag är inte som han. Jag är inte som alla andra. Nej, men tack och lov för det. Det är just det som är poängen. Du är inte som alla andra. Men du behöver koppla in. Och du behöver bli fylld av helig ande. Och du behöver ge dig själv. Hänger du med, Martin? Förstår du? Det handlar om dig. Du är viktig. Du är betydelsefull. Och så kan jag säga till Erik som sitter bredvid dig: du är också värdefull. Och Erik, du kan säga till Grace där: du är värdefull. Du kan säga till någon: du är viktig. Nej, det kan vi inte göra. Det vet de redan om. Det är helt onödig information. Alltså kom inte och säg till mig att jag är värdefull, att jag behöver någonting. Det betyder ju ingenting. Eller? Tror du att det betyder någonting? Jag ska avslöja någonting. Uppmuntrande sms har jag ibland läst två gånger. Ibland fler också. Varför gör man det? Det är för att det ger ju bränsle, eller hur? Och vet du vad jag får lust med att göra när jag har fått någonting sånt? Jag skickar någonting tillbaka. Eller till någon annan. som också behöver heder och uppskattning och uppmuntran, för vi är Kristi kropp. I Efesierbrevet 4:16 så står att varenda led ska stödja den andra leden, och varenda en får kraft ifrån Gud. Att göra vad då? Att betjäna någon annan i kroppen. Och så blir församlingen, eller så ärar Gud församlingen. Vill vi att Gud ska ära, vill vi att församlingen ska ära Gud, då ska vi betjäna varandra, vara goda mot varandra. Ska vi leva i lärjungaskap enligt Nya testamentet, så ska det fullbordas i brev genom brevens undervisning att vi betjänar varandra i Kristi kropp. Amen. Jag tror inte jag behöver säga så mycket mer. Det var en bra början. Eller hur säger du, Ester? En annan gång. Men tack för uppmuntran. Om du skulle vilja hedra någon idag, så har du många bibelord på att du ska göra det. Inte för att människor förtjänar det, utan för att de bara är föräldrar. Eller för att de bara är oansenliga. Eller för att ingen har sett dem. Tänk om vi fick en sån här kultur, uppmuntringskultur i församlingen. Se varandra, uppskatta varandra. Så när man kommer hit så blir man nästan nedskjuten av inspiration. Är ni med? Man liksom blir injicerad med kraft och känner wow. Och så kommer man liksom så modlös. Nej, men jag kan komma till kyrkan, för jag behöver inte vara någon annan. Jag kan bara sätta och hasa mig in. Och så bara känner jag, jaha, och så bara är jag där. Och så vet jag, här kommer kärlek, här kommer heder, här kommer uppskattning. Här kommer någon och ber för mig. Inte någon som undrar, varför kommer du här och ser ut som en såld smör och tappat pengarna. Vem är uppmuntrad och sånt? Har ni hört en så löjlig kommentar? Är det någon som du vill hedra? Är det någon som du vill ära? Någon som ingen annan har sett, gör det. Ibland kan man hedra dem också som finns där uppe. Men det är inte bara dem som vi ska hedra. Jag tror att vi mest behöver det när vi har gjort bort oss, eller hur? Då kan det behöva, annars kan vi kanske behöva bara en kram och ett accepterande. Men när det finns någon som har bara kämpat så här, vet inte hur mycket. Nu ska jag hedra den här personen som sitter här. Det här är Niklas. Ja. Det här är Niklas, och nu ska alla stå upp och Niklas ska få sitta ner. Det här är vår ansvarig ljudtekniker som gör det här tillsammans med Stig. Och jag vet inte hur många timmar som ni håller på med det. Så skulle jag kunna på hur mycket som helst. Underbart att se er. Lovat vare Herrens namn. Halleluja. Tack Jesus. Det är slut för idag, men det kanske har börjat någonting, eller hur? Vi är Kristi kropp. Varandra till tjänst. Amen. Vi står upp. Lovsångare får gärna komma fram. Tack Jesus. Tack Jesus. En av mina andliga mammor lärde mig någonting som jag var väldigt dålig på. Och det var att uppmärksamma och uppskatta när det inte förväntades. När det inte var födelsedag, inte förväntades. Men att lyda de tilltalen lika mycket som när Herren sa till mig, gå och tala med den om Gud. Eller ge ditt vittnesbörd. Eller predika det budskapet. Var lika lydig när Herren säger till dig, hedra den. Visa den personen uppskattning. Gå till den. Att räcka till för alla kommer aldrig att gå. Det kan inte bli vårt mål. Men den här kan jag räcka till för. Den här stunden. Men när vi är många medarbetare så är det många som blir träffade, uppmuntrade, uppskattade. Många som kommer på benen, får bränsle och energi. Eller hur? Den här kroppen behöver näring, proteiner, kolhydrater. Hjälp mig. Fetter. Vitaminer, mineraler. Eller hur? Så är det med min kropp. Det ger byggstenar. Det ger energi. Det ger immunförsvar. Det ger struktur. Men jag behöver allt. Jag behöver allt från Guds ord. Jag behöver alla de olika gåvorna som betjänar in i kroppen. Ja, så säger Herren. Vi behöver allt. Annars blir det obalans. Men när det blir mättnad och energi och glädje och gott humör i Kristi kropp, då blir vi gott vittnesbörd om Jesus. Och det är våran kallelse. Tillsammans är vi Kristi kropp. Ensamma räcker vi inte till. Jag behöver dig. Och du behöver mig. Du behöver församlingen. Och församlingen behöver dig. Tack Jesus.